om vi säger hej och välkomna till dagens debatt, både lyssnare och deltagare. Idag har jag med mig här i Vasa-studion Åsa Blomstedt som är SFP-politiker i Kristinestad och ordförande i den stadens vård- och omsorgsnämnd. Välkommen.
Tack.
Och Göran Honga är här, du är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Välkommen också du.
Tack, tack.
Jag tänkte rikta första frågan till dig, Åsa. I Sideby som ligger längst söderut i Kristinestad får invånarna då omkring 160 kilometer till akuten vid Vasa centralsjukhus. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker ju att det är alldeles för långt avståndsmässigt att åka när man har en akut sjukdom. Det beror ju på förstås vilken typ av sjukdom man har. Är det någonting i stil med en hjärtinfarkt, ett gravt benbrott, är det naturligtvis viktigt att få den adekvata hjälp man behöver i ett allvarligt fall. Men är det någonting mindre än med ett krok i fingret eller ett barn som man misstänker har öroninflammation och man känner igen symptomen från tidigare, så känns ju nog 160 kilometer oskäligt långt.
Mm. Göran, varför organiserar Vasa sjukvårdsdistrikt akutvården så här?
Vi måste skilja på det här med vad som var inne på akutvård. Och här kanske både läkarutbildningen och den medicinska utvecklingen som går en bit. Det här med medkrokar, barnens öroninflammation och sånt borde ju kunna åtgärdas betydligt närmare. Och det är ju egentligen det som vi ännu idag har då en HVC-jour för. Att man kan ta de bitarna. Men att i ett land som Finland nu, vi är inte så fattiga ännu, trots att han påstår det motsatta, så tycker jag nog själv också att hjälpen borde finnas betydligt närmare i mera alldagliga åkommor. Där är vi nog helt eniga med Åsa.
Mm. Det finns en annan som har en väldigt bestämd åsikt i den här frågan, nämligen Heikki Pälve som är verksamhetsledare vid Läkarförbundet. Han kunde tyvärr inte delta idag, han har kalendern fullbokad, men han gav sin syn på saken i en kort telefonintervju. Vi ska höra på vad Heikki Pälve har att säga här.
Hela begreppet akut vård har förändrats under de senaste 2 eller 3 årtiondena, men hur man sköter det här systemet har inte förändrats. Därför var det egentligen nödvändigt och det var för det patientens bästa att göra det här. Vi har nu mycket bättre funktionerande ambulanssystem och i primärvården när man kommer på plats med ambulansen finns det utbildade experter som kan handla de situationerna som är mycket allvarliga och måste handlas omedelbart på plats. Så var det inte förr i världen. För det andra är det så att om man är allvarligt sjuk så det är inte tillräckligt att bara åka till det närmaste sjukhus. Man måste söka sig på ett sånt sjukhus som egentligen kan ta hand om alla möjliga situationer och kan ha också en mycket väl funktionerande diagnoseringssystem, det vill säga röntgen och laboratorier, ultraljudsystem och också experter som kan använda de här alla möjligheter. Det vill säga att man måste koncentrera de här systemen på ett sätt som kan hållas i bruk 24 timmar per dygn och hela veckan. Det vill säga att tillsammans med det här förbättrade akutvården och förbättrade möjligheter att ta hand om allt möjligt tycker vi här i Läkarförbundet att förändringen var både nödvändigt och gynnsam, speciellt för patienter.
Det sa alltså verksamhetsledaren för Läkarförbundet Heikki Pälve. Om vi kort summerar, han tycker alltså att det är både bra och nödvändigt att koncentrera akutmottagningen till ett större sjukhus. Hur reagerar du, Åsa, på det som Pälve här säger?
Jag kan ju förstå det till ett visst mån att man vill då ha alla backup-funktioner på ett och samma ställe för patientens bästa om man måste slussas vidare någonstans. Han var också inne på det här med ambulanser och att ambulansernas standard har förbättrats och så det är säkert fallet på många håll också i Kristinestad. Problemet är det att vi har en ambulans stationerad i Kristinestad som ändå är ett ganska vidsträckt geografiskt område. Händer det två olyckor att två personer behöver ambulansen, ska den andra ambulansen komma någonstans annanstans ifrån, eventuellt från grannkommunen. Och då kan det ta väldigt länge för ambulansen är på plats. Vi har första delvårdsteamen som kommer via Räddningsverket. De gör också ett jättebra jobb, men de kan inte heller alltid hjälpa på det sättet som den här läkaren här sa, att man kan ge en viss mån akutvård på ort och ställe när man anländer med ambulans. Men det kanske inte alltid är så med det team som kommer först.
Mm. Göran, vilka tankar väcker Pälves resonemang hos dig?
No, jag var en inledningen inne på det med läkarutbildningen. Och när jag känner Heikki och vet resonemang, jag har jobbat med det här också själv i många år, så det var nog bekant. Men till läkarutbildningen, för det första så vi har ju i tiotals år efterapat europeiska modeller, främst tyska. Och vi har nu gått in i det att vi har i specialsjukvården också anammat de här så kallade smala specialiteterna. Det betyder att du ska ha en grymt stor befolkningsunderlag för att klara av den där servicen på något sätt per specialitet. Och ett land som det här egentligen så borde du ha goda allmänläkare som du ska vara villiga att jobba också ute i det här i bygderna. Och det här är då en del av den problematiken, och jag skulle säga att ju längre jag har varit i branschen desto mer lyfter jag på hatten åt våra HVC-läkare som hamnar att kunna en massa med saker och jobbar under svåra förhållanden, hårt tryck. Och på något sätt borde liksom en del av det här kunna lösas via en bredare allmänmedicin på något sätt. Sen vad gäller det här värre akuta och speciellt då specialsjukvårdens behov, så där är det bara tyvärr på det sättet att det här med den inriktningen vi har haft på utbildningen de senaste 30-40 åren, så är det liksom bara på det sättet att de måste samlas ihop för att man ska kunna klara av det. Vi har varit inne på det här när vi diskuterade hjärtkirurgi så hårt i det här distriktet i åratal. Men att läkare alltså säger till läkare får jura 6 gånger per månad högst. Och nu håller man på att ändra det till och med. Det betyder att du ska ha mellan 7, 8, 9, upp till 12 läkare per specialitet. Ytterst smala specialiteter för att bara klara av det där jurande. Och så måste jag nog fiffita till dagtid också. Och därifrån kommer det krav på underlaget. Och det är kanske en del av dagens problem också i diskussionen.
Mm. Och så känner du igen den här problematiken. Mer eller mindre omöjligt att få läkare som sköter det som ni skulle vilja.
Jo, absolut. Och det är ju precis som Göran här säger, att det är ju den här läkarbristen, svårigheten att få läkare också till våra hälsovårdscentraler som säkert delvis har satt igång den här reformen. Och det är ju det som är problemet, att vi har väldigt få läkare på landsbygden. De är 1000 konstnärer, de är jätteduktiga, de vet vad de håller på med. Det är inte alls frågan om det. Men man kan inte heller kräva idag att en läkare jobbar 24 timmar, 7 dagar i veckan. Och därför ska ju det här jourssystemet också fungera. Och med den knappa läkarresurs vi har i kommunerna är det inte här möjligt. Så att det här är ett väldigt svårt problem egentligen, för att vi vill ju ha jouren också nära. Vi vill ha vården nära. Det har vi märkt med de här reformerna. Vi har kommun- och strukturreformen. Vi har den här social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt så växer en diskussion kring närdemokrati. Att var ska besluten fattas? Hur kan vi som påverka i kommunerna i de här stora miljondistrikten, i de stora nya kommunerna? Och närdemokrati ser jag också som ett svar på de här reformerna. Samtidigt närdemokrati också en form av närservice. Våra invånare behöver också jämlikt få tillgång till service. Och det var väl det som var meningen med social- och hälsovårdsreformen, att garantera jämlikheten. Men med det här bland annat samjourssystemet, så ser jag ju inte att vi behandlas jämlikt när vi har oskäligt långa avstånd också till de här, ska vi säga, små åtgärderna, ingreppen som en HVC-läkare kan ta hand om, men vi har inte resurs i kommunerna att ha så många läkare anställda så att jourerna också kan hållas öppna på kommunal nivå.
Mm. Vi ska komma tillbaka till den stora vårdreformen lite senare. Men jag tar fasta ännu på de här farhågorna som du har. Vilka ser du att är de största riskerna nu då med att man faktiskt organiserar sig på det här sättet?
Jag ser på det sättet att det blir ett rally på vägarna. Det betyder att vi måste ha ett gott vägunderhåll för att ambulanserna ska faktiskt komma fram, för att hjälpteamen från Räddningsverket ska komma fram och också för att privatpersoner sätter sin anhöriga i bilen, kör i hård fart vidare dit vart man ska för att få sjukdomen åtgärdad. Vi måste också ta i beaktande det här med just ambulanserna, att finns det tillräckligt av dem. Och också finns det en farhåga för det att folk sparar sina åkommor för länge. Att man tycker att jag väntar till måndag när HVC öppnar, eller jag väntar tills imorgon. Och så, i bästa fall går det om av sig själv, i värsta fall leder det till någonting mycket allvarligare än en jourhavande läkare skulle snabbt kunna åtgärda. Samtidigt som de här långa avstånden och långa väntetiderna på jouren kommer att vara besvärliga för alla egentligen. Först ska du köra i 1,5-2 timmar, sen kanske du i värsta fall hamnar att vänta i någon korridor i flera timmar. Och det kan också vara väldigt betungande för den som då har skadat sig.
Vilka risker ser du, Göran Honga?
Och så var den nog inne på en del av det. Och om man nu tar lite annan synvinkel på det här Åsa säger, så det första är väl det här med demokratiaspekten. Och det finns ju väldigt många tolkningar att man ska ha lika villkor i hela landet. Det kanske också är en del av den diskussionen med att vilken annan service också. Ska man hålla hela Finland befolkat eller inte? Som jag nu uppfattar när jag suttit med de här alla statliga arbetsgrupperna de här senaste åren, så det här med jämlikhet har väl i den diskussionen där tolkats på det sättet att man har rätt till vård. Men man har inte i något skede sagt att alla ska ha lika lång väg till vård. Det är liksom en av de här. Och det här är ju inte egentligen elakhet någonstans. Det här är en demokratisk fråga egentligen, att politikerna bestämmer hur långt det ska vara och vad det får kosta. Att det är liksom en av de här bitarna. Sen då, i alla blivande modeller måste man tänka på det med tillgängligheten, och det finns ju också inskriven nu i det här i förslaget. Man har pratat om ambulerande service etc. Så att det här har varit de här stora frågorna. Men det vi nu hittills har diskuterat ju främst gällt de akuta fallen. Att hur ska man sköta om dem, och det är en bra fråga. Man tar som exempel bara siffror så folk får lite uppfattning om att vad är det här nu egentligen. I början av 2010-2011 så besökte finländarna HVC ungefär 8,5 miljoner gånger. Det vill säga cirkus 1,3 gånger per invånare. Och i Kåstads, med Kåstadsvolymer betyder det ju då att med 7000 invånare så kommer vi upp i under 10 000 besök. Och dividerar vi det sen då med 365, så kommer man då fram till en siffra som kanske är någonting mellan 20 och 25 läkarbesök per dag. Folk blir ju sjuka på söndagarna också. Och så funderar man att hur många av de här 25 per dag är då akuta? Och då är liksom frågan det att vad är liksom möjligheterna om du då har 1, 2, 3 eller 4 akuta utanför tjänstetid? att hur ska man ordna det här, och det är då ett samhällsekonomiskt problem. Sen det andra, ännu för tillbaka till Pälve, är ju det här med att HVC har svårt att hitta läkare ute i bygderna. Men det är de facto i Vasa också. Och när vi nu ska öppna vår samsjur där vid centralsjukhuset, så vi får tjänsta läkare enbart dagtid. Det vill säga vi konkurrensutsatte och fick in offerterna. Så det är ett företag som sköter om jouren nattetid och veckosluten. Så det här är lika svårt i hela landet, oberoende av hur du vill sköta och vad du vill sköta det här. Och då frågan är att vad ska volymen vara för att på något sätt klara av så där samhällsekonomiskt. Och det är den där balanseringsgången som man hela tiden funderar på. Att med begränsad resurs måste man försöka fundera på att hur ska du använda den resurs som finns på bästa sätt. Någon typ av akutverksamhet måste Sydöstrabotten i alla fall ha, för annat fall klarar man sig inte. Det vet alla. Nu är frågan det att hur ska man då sen hitta en politisk lösning också på det här?
Åsa, samhällsekonomi, det låter krasst. Räknar man här kallt med att något liv kommer att gå förlorat?
Nej, jag hoppas ju verkligen inte det. Och samhällsekonomi satt i människoliv räknat, så det vill jag verkligen inte gå in på. Men som Göran var inne på här, att man köper jouren kvällar och veckoslut. Det är ju det som redan görs också i många kommuner, också i Kristinestad, så som vi har det ordnat idag. Och det är ju det att vad får det kosta? Det är ju där som det är upp till var och en invånare att hur mycket kommunalskatt är jag beredd att betala för att bekosta det här, eller är jag beredd att betala någonting själv? Eller är det samhället som ska stå för det här? Och då kommer vi också in på det här med statsandelar och hur mycket ska kommunerna stå för? Vad ska staten stå för? Vad ska ERVA-distriktet stå för? Vad ska samkommunen stå för? Och som Göran också sa här, jag tror vi är mer överens än vad man kanske vill få det att låta här i det här debattprogrammet också, men att någon form av jourverksamhet måste vi upprätthålla i Sydösterbotten, för annars går det inte här. Och jag tycker ju också att det kunde vara i Vasaregionens intresse att hjälpa till med att upprätthålla jour även i Sydösterbotten för att avlasta köerna i Vasa till exempel. Att det är sånt vi måste nu diskutera oss vidare.
Hur ser du på den möjligheten, Göran? Hjälpa till?
Nu ska vi se på det sättet. När det kommunala nu tycks kämpa med det här med mindre resurser hela tiden. Alltså ren och skär ekonomi. Så det här är ju sen i slutändan politiska avväganden. Och där är jag enig med Åsa om det, att någon typ av jour måste finnas i syd. Och sen får man då liksom se att vad är praktiskt möjligt och vad kostar det. Och sen får då de förtroendevalda som sen hanterar ärende i framtiden ta beslut om att hur ska det bli.
Annars kan man kanske inte med handen på hjärtat säga att ingen behöver vara orolig. Vad säger du till oroliga kåstadsbor, Åsa?
Jag håller med dem, för jag är också orolig.
Precis. Då har vi ju då det här stora paraplyet som hänger över oss alla här, den stora vårdreformen, eller SOTE som den ibland kallas. Hur hänger den här omorganiseringen av akutvården egentligen ihop med SOTE? Jag frågar Göran.
Den börjar egentligen två olika vägar. För det första så kom ju då hela det här ambulansomorganiseringen på den bas att man då såg att det inte fanns en adekvat nivå på det i landet. Det var ytterst ojämlikt och beroende på att det ordnades så smått, alltså kommunvis, HVC-vis. Det var en av dem. Och sen var liksom den andra målsättningen det att man skulle höja på standarden. Alltså komma upp till vårdnivå. Och det finns ju väldigt noga sagt i det här förordningen att hur långa de här utryckningstiderna får vara. Och sen nummer två just det, att det gäller inte alla. Utan man säger ju att hur många procent i de här olika klasserna måste nå av den totala befolkningen inom ett visst antal minuter. Och man har inte någonstans gått till 100% av befolkningen. Att det var liksom den där ena biten. Och sen lite beroende på området började kosta mera. Det gick från 2 till 4 gånger mera lite beroende på området när man höjde på standarden samtidigt. Det är liksom en av de här bitarna. Och sen det andra som då har diskuterats hårt också i vårt distrikt, det gällde speciellt förlossningarna i Jakobstad. Så var det här med att jourförordningen kom ju här och man slog fast kvalitetskriterier. Vad måste du ha för att du kan se att du ska ha en kvalitativ jour? Och där ingick ju det att du måste ha så mycket personal på plats, så många läkare av en viss kaliber, att du kan klara av det. Och där kom det här volymkravet. Kravet emot egentligen med ekonomin som då tog koll på verksamheten på en del av kretshusen i det här i landet. Och nu är det följande på gång i det här. Det kommer egentligen nog från det här stora sådär om organiseringen, det här med medicinens utveckling, att man skulle vilja centralisera en del av sjukdomarna, att det skulle skötas på färre platser än för att kunna samla kompetensen dit när patientunderlaget är så litet. Så det är nu en trend som tycks pågå hela tiden och det är lite svårt att se att när tänker man stoppa det här överlag. Att det är så många mekanismer på varandra som alla tycks gå i samma riktning, att det är lite bekymmersamt. Ingen har sagt att bakväggen är här och det här, desto längre går vi inte, utan det är fortfarande öppet.
Mm. Tidigare var ju vårdreformen bara utkast och ramar och lösa tyglar, men nu börjar man då se mer av de här konturerna. Vilka saker lägger du främst till märke till nu, Åsa?
Ja, som du säger, då för ska vi säga ett år sedan så var det ett halvår sedan när den här senaste kom nu. Så då var det ju ramar, det var ett lite luddigt innehåll i det här hela och man funderade då på att nå, kanske det inte är så farligt det här. Att nå, för vår del så blir det då ett område från Åbo upp till Vasa-regionen och däremellan sen så ska vi samverka. Men när man nu riktigt då börjar bena ut konsekvenserna av det här så att man har pratat om jämlikhet och att höja standarden till samma nivå. Blir det då jämlikt med ett sådant här stort område? Vi vet att avstånden är långa. Kanske också språkligt sett kan det bli ojämlikheter. Hur ska man kunna höja eller kanske man rent av tänker sänka standarden på vissa ställen för att kunna garantera en viss standard i hela området. Och vilken typ av standard är det man talar om? Är det HVC-ernas standard? Är det specialsjukvården? Är det rådgivningsbyråerna? Och allting däremellan. Att det här kommer nog att påverka den enskilda människan också i slutändan. Fast det än så länge kanske varit mest prat om att vem fattar besluten, vilken form av påverkningsmöjligheter kommer de små enskilda kommunerna att ha, kommer regionerna att ha, kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att ha någonting att säga till om till exempel. Så att här är både politiskt sett mycket att fundera på också då för den enskilda människan att vad blir kvar och vad kommer att eventuellt förändras ganska drastiskt?
Mm. Om vi tar akutvården, samjouren i Vasa sjukvårdsdistrikt som exempel nu då, så hit till oss på Yle så kommer det ju en hel del kommentarer om att allting är bara försämringar. Vi som bor på landet har snart ingen service kvar. Hur räddar du oss att det är just den vägen man kommer att gå, att det blir bara sämre?
Ja, jag bor själv på landet i en liten by och jag märker också av det här år från år. Jag har valt att bo på landet, det är ett aktivt valt jag och min familj har gjort. Det är klart vi kan välja, vi kan flytta in till Vasa, vi kan flytta någon annanstans. Men jag är inte så säker på att det blir så mycket bättre för den skull. Att servicen blir kanske fysiskt närmare men blir då ändå livskvaliteten, för det är ju annat än offentliga servicepunkter som vi också behöver i våra liv. Sedan ser man ju både politiskt på ett nationellt sätt att driver Finland en aktiv politik som är jämlik för hela landet, eller satsar man mera på vissa centralorter, vissa tätorter i olika delar av landet och mindre på glesbygden, landsbygden.
Mm. Göran, du har suttit i åtskilliga arbetsgrupper som har berett vårdreformen. Hur ser du på den saken?
No, här finns så många aspekter man kan se på. Skulle säga, arbetsgruppernas uppgift har varit definierad i alla fall. Alltså att få till stånd en lösning för social- och hälsovården. Men vi kommer alla ihåg diskussionen här de här senaste åren. Att hur mycket var nu det här med kommunstrukturreformen inblandade i det här. Vilken liksom körde vilket. Och sånt så att det här, det finns många liksom aspekter i det. Men om jag nu försöker göra en sammanställning lite över det att hur jag nu själva uppfattar arbete i alla fall, så i och med förändringen av vår åldersstruktur och det att en del bygder av folka, så såg man ju i alla fall rent statistiskt kunde räkna fram det att det leder till en katastrof i många regioner. Och därför fanns det ju ett behov att organisera om. Och sen såg man då också att ju mindre de här orterna var eller ju glesare bebyggt det var, så fanns det en stor ojämlikhet i det här i servicen. Och så var ju idén då att man då skulle samla pengarna och ansvaret till större personer som då i alla fall skulle bära det ansvaret att folk skulle på likvärdiga villkor. Ännu inte lika nära, men skulle ha rätt till likadan service, till exempel de socialen. Och det här, jag stöder nog själv den idén. Det var det liksom något fel i det här, i den tanken. Men sen kommer du till det här med, som nu Åsa var lite inne på, det med demokratiaspekten. Problemet här är att när man flyttar liksom beslutsfattande längre bort, så finns det en fara för det att det här känslan för vad som händer, så man börjar känna sig utanför. Och speciellt om besluten sker över ens huvud och servicen flyttar bort. Och det är ju inte bra. Jag tror att riksdagen i behandlingen av det här lagförslaget kommer ju att fundera väldigt mycket på det här med det här demokratiaspekten i det. Och sen det tredje kanske, som nu jag fäste mig också när Åsa pratade, var det här med bättre eller sämre service. Och nu tyvärr som det nu ser ut i alla fall med samhällsekonomin några år framåt, så ser i alla fall i Österbotten då en fara för en viss försämring. Orsaken är att vi har ju haft en oerhört bra servicenivå, men också en högre kostnadsnivå än övriga regioner i landet, och speciellt här på västkusten dit vi hör. Och bara som ett exempel nu, att om vi då skulle komma ner till samma nivå som det billigaste distriktet gällande hela sote-kostnaderna har, det egentliga Finland, så då kostar det 30 miljoner för mycket hos oss. Och 30 miljoner när man pratar om social hälso- och sjukvård, det är verksamhetspunkter och personal huvudsakligen, och lite material och lite medicin. Och om vi nu då försöker hävda oss i ett storfullmäktige i Åbo om något år, om man slår fast en nivå som i vårt fall skulle vara 30 miljoner lägre, så det är liksom det här som nu kommer att bli den hårda biten att nöten att knäcka under de här kommande åren.
Mm. Ser du någon chans att få behålla de 30 miljonerna?
Svar nej. Och om man då ska bara som ett exempel igen, att det här, jag har svårt att tänka mig att Resaborna eller Sankt Karinsborna skulle säga att de är villiga att betala mera för att man ska ha en bättre service i Österbotten än vad de själva har. Det går det inte med på. Så det är liksom en av de här bitarna. Och sen är det demokratiaspekten i den här frågan. Det är ju att vem bestämmer där? Och nu är ju sagt då att den här nya ska bli en sammankommun. Alla de här 62 kommunerna i västra Finland ska vara med och bestämma. Och en kommun kan inte ha absolut majoritet. Alltså ha över 50% av rösterna. Men tre städer än tillsammans. Björneborg, Åbo och Vasa. De tre städerna kan liksom med enkel majoritet bestämma över servicen och dess struktur i hela regionen. Och det är väl också det här nu som riksdagen sen får titta på, att var ligger demokratin i beslutsfattande här?
Vi måste snart avsluta, men vill ha ett sista svar av Åsa. Göran säger att de 30 miljonerna nog är förlorade. Vilka chanser ser du att kämpa emot här som lokal beslutsfattare?
Ja, för det första så måste vi väl se till att vi får någon möjlighet att vara med där besluten fattas också, att vi har bra förhandlare, bra lobbare och får vår röst hörd där besluten fattas.
Där sätter vi punkt för dagens debatt. Slaget efter 12. Här satt idag Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, och Åsa Blomstedt, politiker från Kristinestad. Mitt namn är Moa Mattfolk.